Josef Stalin från TV den 29.01.1980.
Vi måste ställa oss frågan vilket syfte bilden av honom skulle tjäna. En man att älska eller en man att frukta? En framstående ledare eller bara en man av folket? Stalin utnyttjade journalfilmerna till att måla upp det porträtt av sig själv för tillfället. Men vem var mannen bakom den där bilden? Han var i själva verket en liten man, inte mer än 1,68 lång. Men för att dölja sin litenhet omgav han sig med män som var lika små som han själv. Han var inte heller kroppsligen imposant och vänstra handen var lätt invalidiserad efter en olycka i barndomen. Hans stickande ögon var det som gjorde besökarna mest obehagliga till mods. Men att inte kunna se Stalin rakt i ögonen kunde bli en mans undergång. Stalin hade vuxit upp i tsarernas Ryssland, ett Ryssland som var ett av Europas stora kejsardömen. Trots att det ägde enorma naturtillgångar var det ingen industrination. Dess makt symboliserades av vördnaden och det praktfulla ceremoniel som omgav dess härskare och dignitärerna i dess kyrka, vars traditioner gick tillbaka till skapelsen av den slaviska staten. Stalin själv kom från Georgien. Hans föräldrar var bönder som tidigare befriats ur jordbrukets livegenskap. Ryssland var fortfarande i stor utsträckning ett jordbruksland, nästan utan statsproletariat. Och Karl Marx hade därför kallat det en ohistorisk nation och utom räckhåll för hans arbetarmanifest. Detta var den enda värld Stalin kände till, kejsardynastins Ryssland, stöttat av hemliga polisen och statsreligionen. Georgien, Stalin skulle komma att bli mer rysk än ryssarna, mer enväldig än tsaren.
He was strongly influenced by his mother's image of what she wanted him to be. She wanted him to be, of course, a priest. His mother always thought that he'd failed because he'd become a dictator instead of a high man of the church.
...1917, när den gamla ordningen i Ryssland vacklade under det fruktansvärda slag som träffat den under kriget med Tyskland, hade Stalin redan varit i konflikt med myndigheterna och suttit i Sibirien. Han hade lärt sig sekretess, list och dubbelspel och var uppenbarligen en rebell mot makthavarna.
I consider that in 1917 there was only one genuine revolution, that of February, not the one in November. The February revolution was made by the people of Russia in the streets, principally the housewives, the poor people who had been standing for months, for weeks, for days in lines for food, for bread, for kerosene, and day after day when they went into those lines with the temperatures 30 below zero, they'd come up to the door of the store, it would be closed, and there'd be a sign there saying, Leba nyet, kerosene nyet. They were out of supplies, there was nothing to eat, and it was cold, and there was nothing to heat their houses with. The police standing beside those lines sympathized with the housewives, and all of a sudden it boiled over in anger. And in a matter of days, the Tsarist regime had been overthrown, not by revolutionaries, but ordinary people who didn't know what they were doing. They didn't know they were making revolution, they just knew they were fed up with what was going on.
En som var fast besluten att utnyttja 1917 års kaos var Lenin. Ingen blev mer förvånad än han när oroligheterna började i Ryssland. Han skyndade sig hem från Schweiz under tysk beskydd, iscensatte oktoberkuppen och tog makten i Moskva med sin lilla grupp av anhängare, bolsjevikerna. Stalin tillhörde den gruppen, fast han med sitt grova lantliga sätt inte hade mycket gemensamt med rörelsens intellektuella som hade levt i exil i Europas huvudstäder. Stalin insåg att maktens centrum fanns i Lenins person och stod alltid Lenin nära, åtminstone enligt den historieskrivning som han senare lät göra. Den 38-årige Georgien förstod att sköta sina kort i kampen för tillvaron.
He was a back office man. He was a manipulator. He was a remarkable bureaucrat. He knew how to organize the inside workings of the party at a time when the real revolutionary members of the party were all out in the streets fighting. He was looking over the files, the card indexes, making appointments. He was an organization man. We've seen him, we see him in large bureaucratic organizations today. We see them in the great corporations, we see them in the great bureaucracies of government. The little men, no one knows, but all of a sudden it turns out that they're the one who have the real power because they have made the key appointments over a period of years and they have the solid organization. This was Stalin's great genius and talent.
Medan Stalin arbetade sig upp genom partikansliet fanns det en annan maktpretendent som väckte större uppmärksamhet, Leo Trotsky, som hade organiserat Röda armén. Trotsky agerade mitt på scenen. Han älskade rampljuset och välkomnade utlänningar med journalfilmskameror. Han eftersträvade en internationell roll för egen del och för honom var det efterblivna Ryssland bara en startplatta. ...1917 års kaos följdes av en väpnad intervention av Frankrike och Storbritannien och därefter av inbördeskrig. Anarki rådde i hela Ryssland och mycket av mänsklig värdighet övergavs. I denna den mest brutala form av maktkamp gick Trotsky och Röda armén lika grymt fram som alla andra och tog till sist hem segern. Men när kriget var slut var det ingen som kunde skilja sanningen från lögnen, det rätta från det felaktiga. Var och en hade kämpat för sin egen sak, ett spel som Stalin behärskade bara allt för väl. Han förstod att föreställningar som iscensattes för journalfilmerna lika lätt kunde iscensättas på nytt, anpassade för en annan tid och gav sitt tillstånd till en dramatiserad dokumentärfilm om de här åren.
Как ты хороши тогда? Раз, точка. Противник продвигается глубже, угрожая линии царицы Сарек.
Что случилось?
I den här sekvensen får Stalin, gestaltad av en skådespelare, ett meddelande från Trotsky om att han ska retirera. Stalin nonchalerar orden och organiserar istället ett djärvt anfall.
Until you have the power, you cannot use the media to enhance your power by building yourself up in the particular image which you've selected for use at that particular time. First you get a hold of that power, and then you use it. Now, it is also true that you can use the media to some extent before you have total power, but it's quite difficult, even in a dictatorial situation, because the contenders for the leadership are always very jealous and they watch the pictures and the images very closely.
I den här versionen är Stalin personligen med på slagfältet, glömsk av faran, för att få se sina mannar driva den vita armén ur dess ställning. Att skriva historia är ju faktiskt segrarens privilegium. Och de miljoner ryssar som dog under och efter bolsjevikernas maktövertagande 1917 har, åtminstone till helt nyligen, aldrig haft någon som fört deras talan. Döda skvallrar inte. Det visste män som Stalin, Trotsky och Lenin. Lenin blev faktiskt den första som dog 1924 efter en rad slaganfall som satte ner hans förmåga under den kritiska period när Ryssland befann sig i ett kaos och bolsjevikerna själva konkurrerade om vem som skulle bli hans efterträdare. Vid Lenins begravning var Stalin en av kistbärarna och han höll också ett griftetal. Mot slutet av sitt liv hade Lenin dikterat sitt testamente för partiet och rekommenderat att Stalin skulle avsättas från sitt ämbete som generalsekreterare. Inte på grund av att han hade för stor makt, utan för att han kanske inte skulle använda sin makt med tillräcklig omsorg. Stalins största fel i Lenins ögon var hans råhet. Det var en brist som Lenin fann helt acceptabel hos andra partimedlemmar, men inte hos partiets generalsekreterare. Stalin lyckades dock undanhålla Lenins kritik från alla, utom den innersta kretsen av partimedlemmarna. Om Lenin stötte sig på Stalins råhet kunde den döde ledaren bara ha applåderat hans sätt att reda ut begreppen om deras relationer i sin filmversion. I den här långfilmen porträtteras de båda ledarna som såta kamrater.
Надя! Сталин приехал!
Нади нет, она ушла на работу.
Ага, на работу ушла. Ну, здравствуйте, родная. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, я устал здесь.
Den sjuke Lenin rådde Stalin att bli hänsynslös i sin proletära glöd. Partilojaliteten var den högsta av dygder kamrater emellan. Nya myter föds ur de gamla. För att Lenins plats i historien skulle bevaras skulle Stalin själv en dag komma att bli avstaliniserad. Men under de kritiska månader som följde på Lenins död kunde partiet inte kosta på sig att mista sin generalsekreterare. Stalin vidare sin tid.
In the period after Lenin's death, Stalin did not emerge suddenly in the public mind as an important figure. He first consolidated his position within the organization, and once he'd gotten that and gotten all his rivals out of there, then he constructed a public figure.
Stalin retade sig på andra sovjetledares internationalistiska hållning. Han var speciellt misstänksam mot Trotsky, som var nykomling i bolsjevikernas led och jude. Trotskys lysande organisation av Röda armén hade gett honom en maktbas utanför partiorganisationen. Genom att spela på sina kollegers svartsjuka mot Trotsky lyckades Stalin driva honom i landsflykt. Tack vare sin ställning som partiets generalsekreterare kunde Stalin bygga upp ett nät av anhängare som var lojala mot honom personligen och som kunde undergräva vem som helst som försökte skapa sig en konkurrerande maktbas. På 1920-talet var situationen i Sovjetunionen förtvivlad. Kriget och dess efterdyningar hade ödelagt landet och om inte gjort den långsamma men stadiga förbättring av landets ekonomi som skett i början av seklet. Landet behövde tid på sig för att reparera skadorna, men Stalin hade inte råd att vänta. Det viktigaste för honom var att driva bort de återstående ledarna från den gamla bolsjevikgruppen. I det syftet förespråkade han en tvångskollektivisering av jordbruket, följd av ett program för snabb industrialisering. En politik som manövrerade ut först en uppsättning rivaler, sedan ännu en. Det ledde till det mest fruktansvärda lidande runt om i Ryssland. Stalin var likgiltig för hur många människoliv som krävdes. En uppsminkad filmversion kunde ju alltid visas för besökare och sparas för eftervärlden. Det fanns naturligtvis inga journalfilmer som visade den omfattande svälten och fattigdomen som orsakades av att tiotals miljoner bönder rycktes upp med rötterna ur sin traditionella tillvaro. Stalin använde rå styrka för att bygga upp vad han kallade socialism i ett land. Råhet, skrämseltaktik, intolerans, list, svek, det var de metoder som hjälpte honom till makten, och hans hejdukar använde samma metoder. Misslyckanden skylldes på andra. Ingenjörer och utländska specialister kunde gripas och anklagas för sabotage. De som inte följde Stalins linje blev skjutna. Stalin försvarade sina handlingar med att hävda att Ryssland på grund av sin efterblivenhet låg 100 år efter världens övriga stormakter och att 10 års ansträngningar skulle göra det möjligt för Ryssland att hinna ifatt och inta sin rättmätiga plats bland stormakterna. Utan den satsningen skulle det för alltid vara utlämnat åt deras godtycke. utlänningar föll kanske för de mönsteranläggningar de fick tillstånd att besöka, men den sanna bilden av förhållandena i Ryssland överträffade de flesta fasor Europa upplevt under 1900-talet. Det system med en hemlig polis och arbetsläger som Lenin inrättat svällde upp till groteska proportioner för att kunna ta itu med de miljoner män och kvinnor från alla delar av Sovjetunionen som någon gång förklarats vara statens fiender. Det är möjligt att närmare 2 miljoner liv om året gick till spillo i Stalins slavarbetarbrigader. Stalin var framförallt orolig för sig själv. Han visade en paranoid misstänksamhet mot alla i sin omgivning och satte igång en rad skenrättegångar där den ena gruppen tänkbara motståndare efter den andra tvingades bekänna brott mot partiet. Utrensningarna fortsatte under hela 30-talet. Tusentals och åter tusentals människor från alla samhällsgrupper sändes i döden. Däribland hela Röda arméns stab och alla de gamla bolsjevikledarna. Syftet var att förhärliga Stalin som den enda garanten för renlärigheten inom partiet. Stalin blev i själva verket Lenin, eller som han själv gärna uttryckte det, Stalin är vår tids Lenin.
Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by modern inquisitorial method in the interest of the ruling clique.
Trotsky var fördriven från Ryssland men hade tillgång till journalfilmerna.
Execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev and Radek Pyatakov. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. I have nothing to hide. Dozens of witnesses who are abroad possess invaluable facts and documents, which will shed light on the Moscow frame-ups. The work of the Commission of Inquiry must terminate in a great counter-process, counter-trial. A counter-trial is necessary to clean inquiry. Must terminate in a great counter-process, counter-trial. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo.
1940 hans Trotsky upp av en mördare i Mexiko. Under sin makts dagar hade Trotsky själv aldrig visat sig samvetsöm. Nu hade revolutionen slukat alla sina barn, alla utom en.
Stalin has now completed his power in Russia. It's a total power. He has no enemies. He's eliminated them all. He's in control of every apparatus of the government. It looks as though there's nothing but clear sailing ahead. But what he does not know and what the world does not know is that while he has made it at home, the enemies still lurk abroad. He does not understand the international situation, and out of that complex decade leading up to World War II are going to be challenges which will almost overthrow this all-powerful dictator.
Sedan den engelske författaren George Orwell tecknade porträttet av Storebror har uttrycket för alltid fått en plats i språket. Storebror, alias Josef Vissarionovich Jugashvili, alias Josef Stalin. Namnet Stalin kommer av det ryska ordet för stål och hade valts för att ge en kraftfull bild av mannen som var det redan innan han hade kommit till makten. 1939 hade Stalin blivit Storebror, en man av stål i Kreml. Vart man än vände sig i Stalins Ryssland blickade Storebror ner på en. I slutet av 1930-talet fanns det inga möjligheter att undkomma honom. Hans ögon fanns överallt och ett ord som viskades till en vän i mörkret kunde på något sätt nå hans öron. Hans makt var fruktans makt. Överallt, hos alla, från de högsta till de lägsta, rådde fruktan. Harrison E. Salisbury från New York Times upplevde själv Stalins Ryssland.
Stalin stood in 1939, supreme in his own country and apparently extraordinarily capable. But there was a difference between Stalin the man inside Russia and Stalin the man outside Russia. Inside Russia, he after all was a son of incredibly poor peasants. He came from a hard, very provincial background in Georgia. He did not know the world at large. His manipulative capabilities had eliminated his enemies, and along with it, he had developed strong paranoid traits. He suspected enemies inside his country, but when he looked beyond his frontiers, he had great difficulty in knowing whether a man was an enemy or a possible ally. And this, of course, was to betray him into an almost fatal mistake when he came to confront Hitler.
Den tysk-sovjetiska pakten som undertecknades 1939 förvandlade till bundsförvanter världens båda mäktigaste diktatorer, som teoretiskt var varandras värsta fiender. Stalin fick fria händer i Baltikum. Hitler var fri att gå västerut. Polen delade dem upp mellan sig. Inget kunde bättre illustrera den totala cynismen i den makt de båda männen byggt upp. I båda fallen var det fråga om makt för maktens egen skull.
I think it's fair to assume that Stalin was astute enough and paranoid enough, certainly, not to believe that he could completely bunker Hitler. But he might be able to stave him off and turn him to the West. Because each of them thought they were getting something great out of it. Totally misjudged him. He thought he conned Hitler. Hitler conned him. Just a couple of crooks.
I Kreml litade Stalin in i det sista på att Hitler inte skulle anfalla Ryssland. Före gryningen på morgonen den 22 juni 1941 inleddes det tyska anfallet. Trots att Stalin hade blivit varnad för Hitlers avsikter, både av sina egna underrättelseagenter och av Churchill och Roosevelt, hade han inte tillåtit att något verkligt försvar förbereddes vid gränserna. Antingen av fruktan för att provocera Hitler eller av något mindre uppenbart skäl. Hans militära befälhavare vågade inte göra någonting utan hans bemyndigande.
Finally he gave the orders. The Red Army was to act in defense of the Soviet Union, but it was not to cross its frontiers. It was not to move into German territory without specific instructions from Moscow. Even at 7:15 on the morning of June 22nd, Stalin still believed and said, it may be a provocation. It may be the German generals trying to start something. He still clung to the belief that Hitler was on his side. He left that meeting and went to his dacha in the country and banged the door. And he was not heard from for days. No one could get through to him. He called no one. No one knows what he was doing, whether he'd been drinking. It was not until the 3rd of July that he emerged and went before his people on the radio in a broadcast in which he was obviously not himself.
Братья и сестры, бойцы нашей армии и флота.
And for the first time in his life, in his public career, he started his talk by saying, Братья и сестры, brothers and sisters, the traditional Russian greeting. People could hardly believe their ears hearing this. But here he was appealing not to their communist feelings, not to anything but good, solid Russian nationalism.
I de baltiska staterna och i Ukraina hälsades de tyska arméerna till en början som befriare från Stalin-kommissariernas tyranni. Röda armén gjorde knappast något motstånd och retirerade mot Moskva och Leningrad. Tyskland tycktes kunna göra vad det ville. När Stalin stod inför hela sitt lands hotande sammanbrott så som han själv inte skulle kunna fly ifrån, gav han order om en helomvändning i partiets propaganda. Patriotismen, som en gång förlöjligats som en borgerlig känsla, blev nu allmänt påbjuden och journalfilmerna tog sig ivrigt an sin uppgift. Allt underordnades uppgiften att befria Ryssland från inkräktaren. Militära traditioner från det tsaristiska Ryssland som förbjudits av de första sovjetledarna återupplivades. Generaler som hade överlevt utrensningarna före kriget började få uttrycka åsikter om krigföringen. Stalin återinförde militära grader, epauletter och medaljer och seden att göra honör. Han uppfann en titel åt sig själv, generalissimo, som aldrig förr använts i Ryssland. Han gav folket tillbaka det förflutnas hjältar. Han påminner dem om att ryssar var ättlingar till Alexander Nevsky som lett kampen mot de teutonska riddarna och till Kutuzov, generalen som besegrade Napoleon. Namn som kunde kosta en medborgare livet att uttala på 30-talet. För att vinna kriget mot Tyskland och rädda sitt eget skinn vädjade Stalin skamlöst till det förrevolutionära Rysslands anda. Än en gång hade han en god hjälp av journalfilmerna. Ryssland var inte Ryssland utan sin kyrka. Den ortodoxa religionen fanns invävd i ryssarnas liv i en tradition som gick 1000 år tillbaka i tiden, ända till bildandet av den slaviska staten. Stalin, som en gång gått på ett ortodoxt pressseminarium, var väl medveten om det. På sitt eget klumpiga sätt hade han försökt bygga upp en Leninkult som skulle ersätta de gamla ryska helgonen. Under sovjettiden hade kyrkan berövats alla sina privilegier och större delen av sin egendom. Tusentals präster hade dödats i utrensningar och bara de allra modigaste hade vågat utöva sin religion öppet. Kristendomen hade förlöjligats offentligt och istället hade den så kallade vetenskapliga ateismen främjats. Stalin vände den religionsfientliga politiken från den ena dagen till den andra. De av kyrkans ledare som överlevt utrensningarna kallades till Kreml och fick veta att de kunde öppna sina kyrkor igen. Ryssland skulle än en gång bli det heliga Ryssland. Krigslyckan vände sakta. Trots att ryssarnas förluster var fruktansvärda lyckades deras generaler under ledning av marskal Zhukov samla ihop nya divisioner av Sovjetunionens väldiga manskapsreserver. Välbehövligt material började anlända från Storbritannien och USA. Till skillnad från Hitler hade Stalin förstånd nog att överlåta den dagliga ledningen av operationerna åt sina yrkesmilitärer. Han visste att han alltid kunde ta itu med dem senare. Efter slaget vid Stalingrad, där en hel tysk armé tvingades kapitulera, vände krigslyckan obevekligen till ryssarnas favör. Långa rader av tyska fångar ingick i de parader Stalin ordnade till de sovjetiska medborgarnas uppbyggelse. För dem som överhuvudtaget överlevde de arktiska arbetslägren skulle det dröja länge innan de fick återse sitt hemland. Stalin lät sig hyllas medan hans segerrika trupper travade upp erövrade tyska standar vid Lenins mausoleum. Men det stora bytet fördes hem hela tåg fulla, långt borta från kameraögat, för att delas ut bland partibossarna. Stalin såg på, känslolös som alltid. Offentligt kunde han kosta på sig att skåla för det ryska folket, men redan före krigsslutet hade hans hemliga polis tagit itu med att fånga in sin andel av folkets fiender, bland andra tappra officerare som Alexander Solzhenitsyn.